Hallå! Fatima här. Du som lyssnar, vi finns på Instagram. På kontot Fråga Kriminologen-podden, det är ett enda långt ord, då hittar du en hel del godsaker som har med avsnitten att göra. Fråga Kriminologen-podden alltså. Följ oss gärna där. Och med detta sparkar vi igång!
Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga Kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna. Du Fatima, jag har varit på lite sydliga breddgrader. Ner i Spanien. Det finns en park där. I den här parken så finns det en jättestor damm. Det simmar omkring, alltså, utan att överdriva. Det måste ju vara 10 000 såna här guppifiskar.
Jaha, men det är väl inga vilt levande djur, är det?
Ja, det finns vildguppin. De är ju ursprungligen från Sydamerika någonstans.
Okay.
De har också lite starkare gener faktiskt än de här framodlade sorterna.
Okay.
Och jag känner när jag var där att jag måste ta hem några sådana här hem hit till Sverige. Så att jag börjar ju planera en smuggling. Hur ska jag få ner de här små fiskarna? Hur ska jag transportera dem hit? Ja. Sen sista kvällen, då bangade jag. Så att då gick jag tillbaks till parken, hällde tillbaks dem. Kanske var lika bra det, eller?
Ja, vad hade du dem i?
Ja, från början ett akvarium i lägenheten.
Okay.
Sen började jag ju tänka att nu måste jag ju förpacka dem hem. Men jag bangade. De fick simma ut i friheten.
Ja, ja.
Hade det varit dumt att ta med dem?
Det är lite knepigt det här. Spanien är ju ett EU-land, eller hur?
Ja.
Och då är det, som jag har förstått, just när det kommer till akvariefisk och sånt där, som man inte då ska ha så att det kommer i kontakt med våra vattendrag och sådär, utan man ska ha det i ett akvarium hemma.
Mm.
Det är förhållandevis fritt att föra in sådana, men man bör ha någon form av djurhälsointyg, har jag förstått.
Och
man ska,
ja,
man ska få de här från någon sorts vattenbruksanläggning, alternativt ett område där det inte finns någon dödlighet, alltså så att man kan misstänka sjukdom, för man är ju rädd för sjukdom.
Mm.
Däremot så är jag lite bekymrad över ditt hanterande av de här fiskarna, för att ja, alltså det är ju ett djurplågeri, va?
Om man smugglar dem i en väska.
Ja, men jag menar, hur ska du överhuvudtaget? Hur ska du kunna se till att de har syre, att de mår bra, att de hade inte överlevt resan? Så det, jag menar, det är ett grovt djurplågeri. Det är
jag
en
vet
vanvård.
Det tusan. 4 timmar. Ja, gränsfall.
Nej, jag tror inte på det där. 2 års fängelse eller böter kanske då, om de tycker du är charmig.
Nu känner jag mig verkligen som en fiskmördare.
Ja,
du Fatima, vi ska prata fisk idag. Vi ska prata om att fiska med dynamit.
Oj.
Men först ska vi avhandla ett allvarligt ämne, rattfylleri. Frågan lyder så här, och det är Sven som skriver. För inte så länge sedan så körde en lastbilschaufför ihjäl 2 personer där jag bor. En 57-åring och en 61-åring. Chauffören var gravt berusad enligt utredningen. 2,3 promille alkohol i blodet. Fatima brukar säga att fylla inte är en förmildrande omständighet vid mord. Det gäller alltså vid exempelvis knivmord. Mord brukar ge mellan 16 år och livstidsfängelse, skriver Sven. Ja, det stämmer ju.
Mm, mm.
Kör du däremot ihjäl en person så blir det knappt något straff alls. Lastbilschauffören, där jag bor, han fick 4,5 års fängelse. Ett hån mot samtliga inblandade.
Mm.
Hur kan det vara på det här sättet? Frågar Sven.
Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, straffet för rattfylleri i böter eller fängelse i högst 6 månader. Är det ett grovt rattfylleri så kan straffet bli fängelse upp till 2 år.
Mm.
Och sen ryker vi körkortet förstås. Sen har vi det här vållande brottet på detta då. Och då landar man någonstans i den här påföljden. Men jag håller ju med. Alltså, man kan säga så här, jag vet inte om det är en tröst, men där någonstans det brister. Det brister ju i uppsåtet. Det är ju inte så att man har satt sig i den här situationen nu, i det här fordonet, med avsikten att köra ihjäl en person.
Å andra sidan, är man vuxen, är man 18 år, har man tagit körkort, Du vet ju att du sitter i en mordmaskin, en potentiell mordmaskin.
Ja, ja.
Man vet ju om vad som kan hända om man super till. 4,5 års fängelse. Obegripligt, tycker jag. Är det inte på tiden, Fatima, att vi sätter in alkoholås i varenda bil?
Ja, egentligen varför inte, men samtidigt är det så här att om jag är en notorisk... Människor kommer alltid, det är prylar och pryttlar, va? Människor kommer alltid hitta sätt att ta sig förbi det. Vad sägs om att om jag super och sambon är nykter, varför blåser inte sambon i mitt alkoholås då så jag kan köra min bil? Jag vet inte riktigt om det faktiskt är... om det kommer ge ett resultat.
Nu ska vi prata tvångsmedicinering och rättspsykiatrisk vård här en stund. Fatima, om vi börjar så här, kan du bena ut lite lätt här. Vad är liksom en tvångsmedicinering?
Nej, men alltså en tvångsmedicinering, det är ju egentligen ett påtvingat kroppsligt ingrepp, kan man säga. Det är att du befinner dig i någon form utav... vi har ju grundläggande fri- och rättigheter i grundlag i Sverige. Och det innefattar ju kroppen i allra högsta grad. Men i vissa sammanhang så hamnar man i en situation... Alltså jag utgår ifrån att det vi talar om nu, det handlar om att man har dömts då till en rättspsykiatrisk vård och att i den här rättspsykiatriska vården så ingår en medicinering. Den rättspsykiatriska vården är ju en tvångsvård. Så redan där så är det är ju ett ingrepp i personens personliga fri- och rättigheter. Men tvångsmedicineringen är du alltså, den får ges om det är nödvändigt för att uppnå syftet med själva tvångsvården. Och man tvingar då individen att ta medicin som ska behandla det här tillståndet som man behandlas för. Till exempel om man har någon form av psykosliknande tillstånd och så.
Ja. Det som jag har hört är att det är ju de som har psykossjukdomar som ska ha det här. En person som inte har det, alltså psykoser och så, det är ju Darius Legion. Det var så här att i maj 1997 så dömdes han då till livstidsfängelse för våldtäkter och ett mord. Han var en tid på Tidaholmsanstalten. Sen blev han förflyttad då till rättspsyk. Jag hade honom i luren här om dagen och även ett par veckor sedan, förra gången vi pratade, då berättade han för mig att bli inte förvånad nu om de snart kommer börja tvångsmedicinera mig. Han hade det på känn. Anledningen till att han kände så är att Darius, han har ju varit med här i Fråga kriminologen. Han har varit med på lite andra ställen och framförallt så har han en sida som heter Rättspsyk inifrån. Han kritiserar vården väldigt hårt.
Okay.
Han gör såna här IVA-anmälningar. Och då menar han att det här är Rättspsyks bestraffning för att liksom få honom att inte gå ut i media. Så man ger honom de här injektionerna. Det är vad han säger. Han får dem varannan vecka nu.
Okay.
Du vet när han var med i Fråga kriminologen. Han var ju verkligen med i matchen.
Ja, ja.
Gick och snackade med honom.
Ja.
Nu är han helt utslagen.
Jaså.
Något överdrivet. Men han är väldigt trött. Man får inte så mycket vettigt ur honom. Och han säger det själv att han hänger inte med. Nyligen då så hade vi honom... Nu när jag pratade med honom förra gången så sa han det att nu kan det faktiskt hända. Idag kan det hända. Den här tvångsmedicineringen. Och vi ska faktiskt lyssna på det samtalet. Hur det lät innan den här tvångsmedicineringen ägde rum.
Det känns inte bra, för jag vet att det kommer snabbt bli utsatt för tvångsåtgärder. Det säger han. Flera män kommer dra mig ut härifrån till ett annat rum. De kommer tvinga ner mig på en bältesänk. De kommer hålla fast mig. Och de kommer dra ner mina byxor och sätta en tvångsinjektion som gör att jag kommer må mycket, mycket dålig.
På vilket sätt då?
Alltså man kan bli lite på gränsen mot medvetslöshet. Man blir känslomässigt förtrubbad. Man bryr sig inte. Många kramper i kroppen. Sådana myrklippningar i benen som är väldigt svåra att beskriva för någon som inte har varit med om det. Det vill säga dina ben kan inte slappna av, de nästan kryper. Och om ett människa är inte i behov av den medicinen så kan det upplevas nästan som en tortyr.
Hur många sekunder efter att injektionen satts känner man av en effekt?
Jag skulle inte säga sekunder, men minuter och sen timmar som helst, då kommer den nästa.
Vad händer då?
Vad sa du?
Vad händer då i kroppen?
Ursäkta, jag hörde inte frågan.
Vad händer då i kroppen?
Ja, då blir man sömnig, kanske ibland okontaktbar. Och så hopplöshetskänsla och infinner sig. Det känns, man känner sig ganska ensam. Och den medicinen ges till de som är brockiga, det vill säga som är farliga mot andra eller mot sig själv. Jag uppfyller inte de kriterierna. Jag har inget dumt mot någon i min omgivning och jag skadar mig inte själv.
Hur kommer dina närmaste dagar se ut?
Ganska mycket sängliggande. Och sen plågor om den här medicinen.
Och vad kommer hända när de kommer in i rummet?
Då är de så pass många. De tar alltid så pass många starka män som ska kunna lätt övermana patienten. I mitt fall behövs det inte att man behöver övermana mig eftersom jag gör ingen motstånd. För en fysisk. Verbalt trycker jag bara min missnärje med det de gör mot mig. Men jag attackerar ingen, jag använder inte våld, jag slåss inte. Men jag medverkar inte till det som jag säger är ett övergrepp på mig. Så med andra och de får själva dra ner mig och trycka ner mig mot en säng och sen ge mig injektion.
Och det här kommer inte ske i ditt rum alltså?
Nej, de kommer köra ut mig till ett rum som kallas tekniska.
Hur ser det ut där inne?
Det är bara fyra kalla väggar. Beige. Färgväggarna. I mitten ligger ett placerat ett bältessäng som är fastklubbat i golvet så du kan inte flytta sängen. På sängen finns vanliga sjukhuskläder plus att det är bältessäng så det finns en bälte som gör att patienten kan hållas kvar.
Vad är det i själva sprutan?
Det kallas neuroleptika. Den behövs för personer som kanske är psykotiska eller har borderline-störning.
Hur mår du nu strax innan det här kommer ske?
Oro. Väldigt oro och maktlöshets känsla. Ingen kan komma till min utsättning. Och man känner att... Jag känner att det hjälper inte att vända sig till IVO eller andra. Jag är helt i händerna på dessa människor. Mitt liv är i händerna på dessa människor. Ja.
Det är bara att säga att jag har inte håll.
Nej,
jag är inte det. Men, vad bra. Men följ med. Följ med. Följ med.
Darius, är du kvar?
Ja, där hörde den alltså Darius Ledzion inför en sån här tvångsmedicinering minuterna innan.
Det är ganska obehaglig lyssning, måste jag säga.
Ja, vad känner du när du hör det här, Fatima? Berätta.
Nej, det känns som att man är förpassad till, jag vet inte, någon lågbudgetversion av Gökboet.
Mm. Har du sett den filmen förresten?
Ja, jag bättre upp. Jag har medverkat i en amerikansk teateruppsättning faktiskt av den.
Är det sant?
Ja.
Okej. Okay. Ja, det här med tvångsmedicinering då, eller det pågår ju i den rättspsykiatriska vården. Funkar den då som den ska? Vad är din uppfattning?
Ja, alltså det har ju höjts kritiska röster mot det. Jag vet att det var för några år sedan. Jag minns nu inte på rak arm vem det var som sa det, men det var en debatt om att den rättspsykiatriska vården inte är rättssäker. Att det händer att vi dömer psykiskt sjuka för brott och att personer som saknar vårdbehov kan hållas frihetsberövade inom rättspsykiatrin under mycket lång tid. Och det här är den typen av kritik då som har riktats mot den rättspsykiatriska vården. Och att vårdinnehållet då är oklart.
I vissa fall, enligt min erfarenhet, så är det verkligen bara förvaring. Jag frågade ju Darius för länge sedan att, alltså, hur ser det ut på dagarna? Sitter du i sån här djuplodad terapi, va? Några timmar. Och då säger han att nej, vi har inte sån. Alltså det är några fåtal patienter som får träffa psykolog.
Ja, och sen så är det ju, vad jag har förstått, eller inom ramen för då den här debatten som fördes för ett par år sedan, så talade man om att utbudet av missbruksbehandlande åtgärder i stort sett är obefintligt.
Ja.
Och det är ju ganska spännande, för att många av de här människorna som har de här sårbarheterna har ju också samsjukligheten med missbruket. Och det är ju klart att då är det lite udda. För det måste man ju naturligtvis också, jag tänker att det är det första man behöver komma till rätta med.
Missbruket alltså.
Mm.
Så att på det sättet, fängelser har sina fördelar.
Ja, nu talar vi om avvikelserna. Det är ju inte riktigt så här det är tänkt att det ska fungera. Men visst, under de här omständigheterna så kanske man kan uttrycka sig så.
Nästa fråga kommer från en anonymis. Ordning och reda i rättssalen, det är vad den här personen vill att vi ska prata om, Fatima.
Mm.
Som åhörare under en domstolsförhandling förväntas man uppföra sig och inte prata. Men var går gränsen? Kan domstolen beordra en person som stör ordningen att lämna rättssalen?
Ja, ja, absolut.
Berätta.
Ja, nej, men det är ju faktiskt rättens ordförande som bestämmer där. Och du får inte störa, du får till exempel inte fotografera, du får inte ställa dig upp och prata högt, du får inte filma det som händer eller göra någon egen ljudupptagning där inne eller på något annat sätt sitta och kommentera och säga nej eller det tycker inte jag eller sådär. Nej, du får uppföra dig, annars får du helt enkelt lämna lokalen.
Du vet Leif GV.
Ja.
Kommer du ihåg det här mordet på den här unga tjejen? Det var ju två tilltalade.
Mm.
En blev ju slutligen frikänd.
Ja, just det. Vetlanda-historien.
Vetlanda-fallet.
Ja, just det, Tove.
Leif satt ju och muttrade där.
Gjorde han det?
Ja, ja, och domaren sa till.
Ja,
han fick en åthutning.
Ja, och den domaren har jag processat en massa ärenden för. Men det ska vi nog kanske inte gå in på. Men det är en... Man kan säga att det är en färgstark individ, så kan jag uttrycka.
Så Leif kanske hade rätt.
Ja, Leif är också en färgstark individ. Ja. Så det kanske var kollisionskurs, vem vet.
Ja, den gången blev det en tillsägning av något slag. Vad är det värsta som hänt under en rättegång, Fatima? Jag menar, det är ju mycket känslor där inne. Ibland måste det ju spåra ut, kan man tänka sig. Hur är det?
Hur är det? Mm. Nej, alltså när du säger så här ordning i rättssalen, då tänker jag egentligen tillbaka väldigt långt i tiden när jag jobbade som gymnasielärare.
Jaha.
Och så hade jag med mig ett gäng ungdomar som skulle gå och titta då, alltså på en rättegång.
Vet du vad fallet rörde?
Nej, men det var förhållandevis, alltså det var någon form av alltså våldsbrottslighet var det.
Okay.
Och det var förhållandevis mycket folk i lokalen, vet jag. Det brukar oftast inte vara det i åhörarbänkarna, men det var ett brottmål, det var någon form av, om det var en misshandel kanske.
Och dit kom du med en skolklass?
Dit kom jag med, alltså inte en hel skolklass, men jag hade åtminstone 14 ungdomar med mig. Och det mesta av de här var killar och... jag hade noga instruerat om att man absolut inte får fotografera, man får inte ta fram sin telefon, man får inte hålla på och fippla med den, man får inte fotografera, man får inte ta upp ljud, man får inte det, man får inte det. Så jag hade noga gått igenom
det
här.
Du var övertydlig.
Ja, mycket tydlig.
Självklart
ja. Jag
skulle
sa
de
till
trotsa,
med att jag skulle ta dem i örat, sa jag, om de bröt mot det här och skämde ut mig. Och så hinner vi inte så mycket mer egentligen än komma in och det här drar igång så plötsligen, och det är ju så uppenbart. Du vet vem du är som gjorde på det här viset. Jag ska inte nämna några namn, men jag minns fortfarande.
Och du glömmer aldrig.
Nej. En av killarna reser sig upp och han är förhållandevis lång och stor.
Mm.
Och tar upp sin telefon helt synligt och sätter igång och filmar.
Vände du huvudet bort och liksom visade att dig känner inte
jag? Jag satt en liten bit ifrån, för jag satt i andra änden då av ungdomarna. Så att innan jag kom på fötter och liksom skulle hugga tag i honom, så hade rättens ordförande redan uppmärksammat det här och frågasatt, vad är det du håller på med? Liksom, vad gör du?
Mm.
Och då får rättens ordförande till svar, nej men det är ingen fara, jag bara filmar lite här. Och då var det så här, ut med dig bara. De bara kom och hämtade honom och så var det bara ut.
Ridå.
Ja, precis. Och då tänkte jag, whoops, jag känner inte den där personen. så kan det vara.
Du, men... det finns ju något som heter säkerhetssal.
Ja, just det.
Vad händer i en säkerhetssal?
Ja, alltså vad händer i en säkerhet? I en säkerhetssal så avhandlar man ärenden som kan handla om en väldigt grov brottslighet. Och det som egentligen skiljer en säkerhetssal ifrån en vanlig sal, det skulle jag väl säga i huvudsak är att det finns en skiljevägg. Den är som en plexiglasvägg eller av kanske ett hårdare material som skiljer åhörare ifrån alltså rätten och de tilltalade och så. Så att man är...
Lite inburad.
Ja, det kan man säga. Så att åhörarna ska inte ha möjlighet och inte ha tillgång till de som det handlar om, som det utspelar sig kring. Och de ska heller inte ha någon kontakt med åhörarna.
Nej. Sen vet jag att det är en sån här säkerhetsbåge när man går in där.
Ja, och i de allra flesta av de här säkerhetssalarna så är det så att det finns, jag höll på att säga, någon sorts underjordiska katakomber. Nej, men man för de tilltalade upp, alltså direkt in i salen. Underjord i huvudsak alltså.
Ja.
I korridorer. Mm. Så det är väl så.
Mm. Där är säkerhet som gäller.
Ja,
du, de här vakterna då, som jobbar där, de är ju beredda på att det värsta kan hända ändå. Är de liksom beväpnade till tänderna?
Nej, alltså tingsrättens eller rätternas väktare och vakter är ju inte beväpnade.
Ja, så vad händer då i värsta fall?
Ja,
får
nej,
de
men
ringa
alltså,
polisen?
Ja, när man har de här jätteallvarliga fallen som ska avhandlas då under flera dygn så är ju polis på plats.
Vi är framme vid veckans kändis. Robinson-deltagare, de kommer och går. Men Robinson-Robban, han består. Robert, han gjorde tv-debut den 25 september 1999 i Expedition Robinson. Och sedan dess han syns i tv-rutan titt som tätt. Fatima, Robert Andersson vill berätta något.
Tjena, tjena, Fatima. Jo, det är Robban Andersson här. Jag är en 50-årig gubbe från Lapplandsskogarna, närmare bestämt Gällivare. Och där har jag bott de första 25 åren av mitt liv. Och jag har en historia då som jag fick höra på krogen någon gång i slutet av 90-talet. När jag satt på Kilkenny och drack bira. Då är det en karl som är 2-4 år äldre än mig ungefär. Kommer från en by utifrån Gällivare. Han berättade stolt att han brukade fiska med dynamit. Jajamensan, dynamit. Och jag bara, va? Fan, fiskar du med dynamit? Jaha, okej. Okay. Hur går det till och varför? Ja, men det är så jävla effektivt och kul, berättade han då. Ja, man bara slänger ut dynamitklabben och sen detonerar den. Och då har man alltså 10 meter radie. All fisk flyter upp döda där. Och det kan alltså vara tiotals kilo med harr, abborre, gädda, whatever, beror ju på vad du fiskar. Och jag bara, shit! Skämtar du med mig? Du fiskar alltså med dynamit. Så jag frågade honom, men var får du tag på den här dynamiten? Och då var han lite snopen. Ja, tyvärr har jag ingen dynamit just nu. All dynamit är slut. Och jag försökte skaffa mig lite ny dynamit. Och det gick åt helvete. Och jag bara, jaha, vad då? Jo, det var så här att jag bröt mig in på LKAB. Alltså gruvan i Malmberget. Och skulle stjäla dynamit. Och blev påkommen med fingrarna i kakburken. Så han var tvungen att fly fältet från gruvan. Och tydligen hans plan var ju att bara knalla in, stjäla dynamiten och knalla ut. Och det han hade var 100 kilo dynamit som han skulle bära ut. Jävla stark karl där, tänker jag då. Men så jag grävde i mitt minne och bara, det här stämmer ju. Det här är ju någonting jag har läst i lokalblaskan för ett par år sedan. Men fan, var det du alltså? Och han bara, jajamensan, det var jag. Men har du någon dynamit att fiska med nu? Nej, tyvärr har jag inte det. Och jag bara, okej, ingen dynamit. Ja, men sorry for you då, att du inte kan skaffa fram en mat till skafferiet. Men jag tänker här då, apropå tjuvfiske med dynamit. Min fråga är att den här liraren, sysslade han med allmänfarlig ödeläggelse mot fisk? Eller vad är den korrekta benämningen för det här brottet? Och så funderar jag då, i och med att klantärslet misslyckades med att sno den här dynamiten. Där undrar jag om en liten fågel skulle råka kvittra för polisen om vem vem tjuven var. Skulle han åka dit för brottet idag? Eller är det preskriberat? Det skedde alltså någon gång i slutet av 90-talet om jag minns rätt. Men sen kan jag också tillägga att nej, sorry snuten, jag tror inte det finns några fåglar som sjunger om sköna tjuvfiskare. Det är jag ganska säker på. Ja, det var mina frågor. Det är bara att sätta gaddarna i dem.
Det ska vi göra. Robert Andersson, mer känd som Robinson Robban. En av mina favoritkändisar faktiskt.
Jag blir jättelycklig när jag hör hans idiom. Jag har ju halva släkten uppe i Norrland. Och ja, det där är...
Visst låter de ärliga på något vis?
Ja, det vet jag inte. Men det känns lite grann som hemma.
Ja, precis. Ja. Att fiska med dynamit låter ju effektivt.
Låter farligt, tycker jag.
Farligt om man inte vet hur man hanterar den. Mm. Som är skallerormar. Mm. Men ja, vad är vi inne på att fiska med dynamit? Är det då allmänfarlig ödeläggelse
vi
snackar om?
På ett sätt, i samma ögonblick som du spränger av någonting, så kan du ju naturligtvis hamna i regleringen om en allmänfarlig ödeläggelse. Det beror ju på lite grann vad som är runt omkring. Men framförallt så är det ju så här, det är så att en period, särskilt efter andra världskrigets slut, när det fanns väldigt mycket kvar av sprängämnen och sådana här saker, så var det så att man över stora delar av världen faktiskt, det kan låta helt absurt när Robert beskriver det här, men man sysslade med både dynamit och faktiskt cyanidfiske.
Oh, herre,
ja, och jag vågar inte ens tänka riktigt på, men det här med dynamitfiske, det handlar ju om att fiskaren slänger i ett sprängämne i vatten och så exploderar det och fiskarna runt omkring dör, eller så, åtminstone av tryckvågen, så blir de förlamade, så kan man gå liksom och plocka upp dem där. Men saken är ju den att man dödar ju liksom hela beståndet, allting som lever i det där vattnet. Så det är ju, jag skulle vilja påstå att det är djurplågeri och det är skador på ekosystem. Du riskerar ju att spränga dig själv i luften. Nej, men alltså, det finns ju så otroligt mycket.
Jag har alltid tyckt att fiska med nät, det gör man inte, för att det är liksom så fekt och enkelt.
Mm.
Det här är ju också så här idiotfiske, liksom att...
Ja, och jag tänker att om jag nu då bortser ifrån att jag verkligen inte tål människor som gör på det här viset, så om man nu har tänkt sig att man ska ha en tillväxt, så att man ska fiska med jämna mellanrum i det här vattnet.
Ja.
Du gör en sån här dynamitfiske vid ett tillfälle, du kanske kan göra det vid två tillfällen, sen har du utplånat allt liv där.
Ja.
Vad fint, vart ska du ta vägen sen då?
Mm. Det blir en tillfällig fiskelycka.
Så att jag påstår att det kan absolut vara en allmänfarlig ödeläggelse, men framförallt så är det ju förbjudet. Man får inte fiska på det här viset och det orsakar skador på ekosystem.
Mm.
Så att det är ett miljöbrott, skulle jag vilja påstå.
Men håll med om att, tänk att få se en dokumentär om det här, att fiska med dynamit. Det är en film som jag skulle vilja se.
Jag tror att jag avstår den. Däremot så kan jag mycket väl åka upp och hälsa på Robban och prata en stund med honom för att lyssna på det här fantastiska idiomet han har.
Nu bor han faktiskt i Stockholm.
Jaha, nej, men då...
Då får du åka hem till honom hit.
Ja, det hinner vi ikväll kanske.
Ja. Tänk dig, Fatima, en film, Leif GW Persson ute på jakt. Han tar upp en handgranat och kastar på en björn. Ja. Den filmen vill du se?
Nej, det vill jag verkligen inte se. Och jag skulle faktiskt vilja bolla frågan till Leif. Skulle du någonsin kasta en handgranat på en björn?
Ja, han får väl svara någonstans. Ja. Du, Robban, han är inne på det här. Det här var sent 90-tal. Låt oss säga att någon får korn på den här fiskemannen då som fiskade med dynamit.
Mm-hmm.
Är brottet preskriberat eller blir det fängelse?
Jag har faktiskt svårt att svara på det, men jag skulle tro att det är preskriberat. Men jag vet inte riktigt vad jag ska sortera in det. Jag vet att det är förbjudet, du får inte göra så här, det är en miljöbrottslighet. Men jag kan inte tänka mig att, och pratar vi allmänfarlighet, så 90-tal, det har gått 30 år. Ja, jag skulle tro att det är rakt av preskriberat.
Ja. Du, ibland måste man ju ha fiskekort.
Mm.
Och då är det vissa regler kring det, kan jag tänka mig. Men finns det någon fisk som du absolut inte liksom får ta upp om du får den på kroken? Har du koll på det?
Inte jättemycket koll i och med att jag inte sysslar med sånt här. Men så här på rak arm, en sån här mal...
Mal, ja.
Ja, de här liksom långsmala, stora sötvattensfiskarna.
De som nästan inte kan dö.
Ja, de här som är någon sorts, jag vet inte, sjö och djur kanske under vattnet, om de får växa till sig. De kan ju väga flera hundra kilo, har jag förstått.
Ja.
Och det är en hotad art. Mm. Och den finns bara i vissa vattensystem. Och skulle man fånga en sån, så måste man omedelbart släppa tillbaka den i vattnet. Men jag måste få berätta, jag har en faktiskt, apropå fisk, nej jag har inte, det är hemskt många år sedan jag var någon fiskare, men som litet barn, när jag inte, jag får ursäkta mig med det, jag förstod vad som hände, så var jag ändå med och hade och lekte, och det var också uppe i Norrland i något litet vattendrag vid någon badstrand och lekte, och där fanns det jättemycket små mörtar.
Hur gammal var du då?
Ja, typ? Herregud, 5 år kanske, någonting. Det finns en bild på mig där jag är jättestolt, för jag har fångat en liten mört, och förhållandevis söt måste jag säga som barn då. Men en liten mört står jag där med i handen, och min mamma har tagit den här bilden. Och jag minns att jag var så stolt över den här, och jag ville så gärna ha den, för nu hade jag ju fångat den och den var ju stendöd liksom. Så att jag sa till min mamma, jag ska ha den. Hon bara, ja, jag packar den i min väska. Mm. Sen när vi kom tillbaka då till vår stuga där uppe i Norrland, då ville ju jag ha min mört, men då sa hon så här, sa hon när hon tittade i sin väska. Åh, den har försvunnit. Ja, det kan bli så, du vet, när de är döda och de ruttnar bort.
Gick du på hennes
putsväg? Ja, jag gick ju på den där.
Okay.
Många herrans år senare, kanske var i 30-årsåldern, så får jag reda på att hon slängde ju den där fisken. Inte fasen ville hon ha en död fisk i sin väska.
Vilken elak mamma.
Ja, så hon slängde det. Ja, jag har fått men för livet. Det är därför jag sitter här och pratar med dig nu.
Du säger att det var en mört. Hur långa är de?
Nej, men jag
15
tror...
centimeter, va?
Gode gud, är de 15 centimeter, var det ingen mört.
Okay. Jag tänkte det, du vet, minns du den här storfiskavalsen?
Ja.
Tore Skogman, han sjöng väl typ så här att en abborre blir till en gädda och gös blir till en lax. Och en 2 kilos väger 4, en 1/2 kilos väger 3.
Mm.
Du Fatima, du säger mört. Mm. Var det inte en spigg?
Nej, jag är helt övertygad. Nu när du säger det så tänker jag att det var nog en mal alltså. Jag tror att den vägde ett par 100 kilo.
Såklart. Du, sista frågan på detta tema. Finns det många fula fiskar i din bransch, juristbranschen?
Ja, det är väl som samhället i övrigt skulle jag tro, en litet hopkok.
Nästa fråga handlar om djurplågeri.
Mm.
Inger i Kalmar skriver så här. I tv så har vi i huvudet på en mördare. Jag skulle vilja se ett liknande program som heter I huvudet på en djurplågare.
Ja.
Hur står det egentligen till i huvudet på folk som njuter av att plåga och döda djur? Skulle vara intressant att höra om den här typen av brottslingar brukar få vård eller fängelse. Själv har jag 4 katter och 2 hundar och 6 höns. Det skriver Inger i Kalmar. Mm. Ja, Fatima, vad är det för straff för djurplågeri?
Ja, det är ganska futtigt. Det är böter eller så är det fängelse upp till 2 år.
Vad känner du om det? Futtigt, sa du?
Ja, i och för sig, det finns ju grovt djurplågeri också. Då kan man få upp till 4 år. Men ja, det är rätt hemska saker. Kriterierna för grovt djurplågeri är ju allvarligt lidande för djuret eller djuren, har omfattat ett större antal djur eller varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Så du förstår ju vilken typ av våld det handlar om.
Det finns faktiskt ett fall här i Sverige som jäckar polisen just nu. Det är de här hundattackerna i Malmö.
Ja, du tänker på hundbullarna.
Ja, där låter det som att den som åker fast för det kommer få det högsta straffet på den skalan.
Ja, det vore väl välkommet, för att naturligtvis har det varit ett utdraget lidande för de här djuren som har drabbats av det. Så är det. Det kan vi hoppas på, tycker jag.
Vi ska faktiskt ringa upp en polisman i Malmö. Han heter Nils Norling. Vi ringer honom.
Polisen, Nils Norling.
Ja, men hälsa Nils, det är Ola.
Hallå där.
Hallå, hur står det till med dig?
Det är bara bra, tack. Hur du själv?
Jo då, det är finemang.
Låter utmärkt.
Ja, i studion har vi också Fatima Adberge. Ska ni säga hej till varann?
Hej Nils.
Hej Fatima, hejsan hejsan.
Hej hej.
Nils, vad är det som händer nere i Malmö?
Ja, vi har under flera års tid nu haft närmare 200 olika händelser där någon har lagt ut bröd, hembakade bullar, och i det har man haft antingen vassa metallbitar eller vassa glasbitar. Och vi vet inte vem det är som gör det här.
Nej, det låter ju som att det här är något
tokeri, någon vansinne. Fatima, vad säger du?
Ja, fast det är ju synnerligen välplanerat. Ställer man sig och bakar bullar och proppar i farliga saker i dem så har man ju... Det är ju inte så att man har råkat göra det.
Nej. Hur jobbar ni med det här? Du kanske inte får avslöja alla detaljer, men kan du bjuda oss på något?
Ja, vad man kan säga är att det är ju väldigt svårutredd brottslighet det här. Tyvärr. Så som egentligen all brottslighet som sker under nattetid eller i alla fall i skydd av mörkret. Den här personen är precis väldigt väl förberedd. Mm. Har tagit tid på sig och baka de här bullarna själv. Det är nog en försiktig människa. Skydd av mörkret som sagt. Sen så är det inte... Om man tänker efter, särskilt svårt att hitta en plats, titta sig omkring, se att det inte är någon där. Kanske ta handen i fickan, plocka upp några sådana här bullar, släppa dem på marken och sen gå vidare. Så det är en person som är försiktig. Det gör att det finns i princip inga vittnesuppgifter för oss att gå på.
Nej.
Vi har inte haft några kameror som har fångat någonting heller. Så vad vi har gjort från polisens sida är att vi har följt upp varenda tips som har kommit in till oss.
Mm.
Varenda lite tips, all information som skulle kunna vara av intresse har vi följt upp så långt det bara har gått. Men det har tyvärr än så länge inte lett fram till att någon har kunnat gripas eller misstänkas för det här.
Frustrerande.
Otroligt. Mm. Otroligt frustrerande. Det är... Alltså jag är inte bara frustrerad som polisanställd. Det, för mig är hundar det absolut bästa som finns i hela världen, vill jag nog säga också. Så det är, alltså det här är ju, det är ju inte ett angrepp på hela Malmö, på alla Malmöbor det här. Det är ju inte en frisk människa som gör det här. Det är någon som vill hela Malmö illa genom att göra på det här sättet.
Fatima, du är ganska duktig på det här med magkänsla. Vad har vi med för typ av person att göra med?
Oj, oj, oj. Jag behöver ärligt mer information än så. Jag kan inte sitta och göra en profil på. Men det är ju helt riktigt som Nils säger att det här är en människa som förmodligen går igång på att ha den här makten. En väldigt begränsad makt, men det är ändå någon sorts makt. Och kanske sitter hemma, vem vet, och kollar om det är några rapporter. Går ut och gör det här och sen kollar i tidningarna om det har skrivits någonting om det. Ifall det ja, man får någon sorts förstärkande effekt på det man har gjort.
Fatima och Nils, är vi kanske dumma som sitter här och snackar om det här? Är det så att vi kanske kastar bensin på elden?
Alltså, så kan det ju vara, men samtidigt så är det här så allvarligt och ett sånt stort problem. Så att från polisens sida så har vi resonerat så att vi kan inte göra annat än att rapportera om det här vid varje enskilt tillfälle. Vi måste ändå prioritera att fler hundar inte skadas eller att så få hundar som möjligt skadas.
Mm.
Därför väljer vi att informera varje enskilt tillfälle. Vi försöker säga håll med lite uppsikt i den här parken eller på den här gångsträckan. För det har hittats farliga hundbullar där. På det sättet så hoppas vi i alla fall att någon hund kanske slipper det här lidandet som det faktiskt innebär att svälja en sån här bulle.
Mm. Vi hoppas, vi håller tummarna eller tassarna för att det här får ett slut så snart som möjligt.
Det gör vi verkligen.
Mm. Och Nils Norling, tusen tack för att du var med oss.
Tack så mycket. Och jag håller med om att hundar är absolut bäst i hela vida världen.
Så är det.
Helt rätt. Precis. Ingenting är nära.
Nej, precis.
Kenta har en fråga. Han skriver så här. Jag blir alldeles mörkrädd när jag tar del av mediebruset om alla överfallsvåldtäkter, gängmord och brottsoffer. Finns det någon ljusglimt när det gäller den här brottsutvecklingen, eller går vi enbart en mörk framtid till mötes? Framtid, svårt att säga om det, va?
Ja, och det är ju hela tiden, det är så väldigt, väldigt svårt att svara kort på den här typen av frågor, för att det handlar ju om vilket perspektiv du har. Har du ett perspektiv över lång tid, så ser du ju att den här grova brottsligheten, det som vi oftast talar om när vi talar om brottslighet, alltså vi talar om våldsbrottslighet, och där inryms ju allt ifrån misshandel till mord, den sjunker ju stadigt. Det vi har till exempel, om man tittar på, jag bara tittade på Brottsförebyggande rådet här, och brottet misshandel, så är det så att 2022 så hade det skett en minskning med 3% jämfört med 2021. Mm. Och tar man greppet så att säga ungefär 10 år tillbaka i tiden, så kan man se att från 2012-2013 så minskar då antalet misstänkta för misshandel och lagförda för misshandel med totalt 15%.
Mm.
Så att, alltså sett över tid, beroende på hur stort tidsspann du väljer, 25 år, 10 år, 25 år, 50 år, så ser du stadigt hur den här grova brottsligheten sjunker.
Om vi säger så här då, ponera att du, Fatima, bor i Stockholm för 100 år sedan. Är det liksom bara i min hjärna och fantasi som jag tänker mig att du på den tiden för 100 år sedan kunde gå liksom mycket tryggare omkring här på gatorna?
Ja, jag tror faktiskt att det är i din hjärna och din fantasi.
Det var
att för 100
alltså
år sedan så hade du ju en helt annan problematik. Va? Det hade du ju en fattigdom det handlade om. Det hade en annan typ av kriminalitet än den vi har idag. En annan typ av utsatthet som ung kvinna, ung man. Framförallt betydligt kortare livslängd. Så att jag menar, du har ju en annan typ av, ska vi kalla det för utsatthet, ska vi kalla det för misär. Som man överhuvudtaget, någonstans när man så här romantiskt blickar tillbaka, så glömmer man bort att allting inte bara var hästdragna droskor och de första importerade greyhoundsen på Stockholms gator. Utan alltså, det fanns en misär, det fanns en fattigdom. Hade min salig far levt fortfarande, så hade han kunnat berätta hur det var att växa upp liksom på 30- och 40-talet.
Ja. Så man liksom gör en efterhands romantisering, eller?
Ja, jo, det gör man.
Du, framtiden då?
Mm.
Har du framtidstro?
Ja, absolut.
Mm.
Det har jag.
Är den orubblig?
Ja, det kan man väl säga, därför att jag vet inte hur annars jag skulle leva mitt liv. Va? Det är väl klart att vi kommer att möta svårigheter. Det är klart att det inte alltid blir som just jag vill. Men ja, egentligen, jag bollar tillbaka frågan, vad är alternativet?
Ja, att gräva ner sig under en sten.
Ja, just det. Vilken härlig tillvaro är det då?
Nej, precis. Nej, vi tror på framtiden, Fatima.
Ja, och när det kommer till... Alltså, vi har... Och det har jag sagt massor med gånger förut och jag säger det igen. Vi har en ny företeelse, vi har de här skjutningarna och sprängningarna i samhället som vi inte riktigt vet, på samma sätt som vi inte riktigt visste på 50- och 60-talet när narkotiken vällde in över Sverige. Vi visste bara att vi ville inte ha den, men vi hade egentligen ingen strategi för den. På samma sätt så vi håller på att forma en strategi nu för de här skjutningarna och det här... De är av övergående natur. Folk blir jätteprovocerade när jag säger det, men de kommer att försvinna. De kommer att falla på eget grepp, därför att till slut har de här grupperingarna ingenting att vinna på att göra på det här viset. Och jag tror att vi ganska snart har nått dit. Men undantaget den extremen, så är det faktiskt så att brottsligheten stadigt sjunker med ett undantag, och det är då alltså bedrägerierna.
De ökar.
Ja.
I övrigt... Ljusare tider.
Ja.
Fint avslut med lite framtidstro. Så säger vi tack för att ni varit med oss. Vi hörs om en vecka.
Tack.
Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberg och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirmaadberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.